Då är vi igång, John.
Hallå, Erik.
Hallå där.
Finns du kvar?
Du, jag tänkte faktiskt fråga dig samma sak.
Ja, sådär skulle jag säga.
Var har du varit?
Hemmikring.
Och här är kring?
Ja, här är kring. Så jag har väldigt svårt att säga när det var vi spelade in senast, men det är länge sedan.
Ja, du, det var på riktigt jättelänge sedan, och det är nästan som man skäms.
Har det gått typ en hel jaktsäsong nästan?
Ja, men nästan.
Drevjaktsäsong.
Alltså, ja, typ. Jag kan ju kolla här när vi la upp senast, det har inte jag kollat på ett tag.
Vi är inte så där jättesnälla mot våra följare.
Tror du att vi har några följare kvar efter det här?
Ja, men vi får ju snappa upp det här.
Ja. Jag ser det som att allt är ihop i ditt fel.
Ja, men i Sverige brukar man alltid få en andra chans.
Har inte vi redan fått en andra chans? Och så tog det en himla lång tid igen.
Fast när viltet kommer i mitt pass, då får de ingen andra chans.
Nej. Är det inte snarare så att vi nu typ är inne på tredje gången gilt eller någonting sånt där?
Är det så pass?
Ja, jag tror faktiskt det.
Uh-huh.
Nu ska vi kolla här. Senaste avsnittet 19 juni.
Oj.
Men det har fått en väldigt massa lyssningar.
Ja,
så det är trevligt. Så det verkar ju vara folk som faktiskt har lyssnat på vårt senaste avsnitt. Sen om de lyssnar på det här nu då, det återstår väl att se.
Ja, det får vi se.
De kanske har hittat andra bättre poddar som faktiskt producerar något.
Finns det? Eller, ja.
Ja, det finns massor med poddar, jag lovar.
Uh-huh.
Men jag ska berätta för dig hur det funkar det där med att lyssna på poddar sen. Ni vet att alltså, John har alltså aldrig lyssnat på den här podden.
Nej.
Han är lyckligt ovetande om hur vi låter.
Men jag är ju med och gör den, så jag vet ju vad vi har sagt.
Jo, men man kan ju liksom bara kolla, blev det bra?
Ja.
Det gör ju jag klipper ju alltihopa, så att jag hör ju flera gånger om.
Jag tänker ju att en del av våra gäster har ju föranlett en del klippningar.
Ja, vissa gäster behövde man klippa mer än andra. Jag vill inte peka ut Lubbe Garell eller så, men ja, nej.
Nej, ja, det ska han inte känna sig utpekad.
Nej, jag vill absolut inte peka ut honom på något sätt. Han är faktiskt väldigt rolig att ha här.
Ja, verkligen.
Och verkligen en jaktprofil.
Borde vi... Nu när vi säger att vi ska faktiskt köra igång det här lite igen på allvar, för att nu känner vi att det här har fått bli lite åsidosatt, då borde vi kanske fundera över lite gäster igen.
Det tycker jag vi borde göra, för det finns ju folk att prata med. Alltså, ja. Det är ju många som har mycket att säga, kan man ju säga.
Ja, men jag tänker till exempel, alltså, vi hade ju något helt avsnitt om älgen, och vi har pratat mycket älg. Det går skitdåligt för älgen.
Mm-hmm.
Vi är nere på... De tror att vi hamnar på en avskjutning under 50 000 älgar. Och det har vi alltså inte legat sedan början av 70-talet.
Det är kärvt.
Det är kärvt, ja.
Mm.
Så älgen tror jag vi ska prata mer om. Det händer ju också saker kopplat till älgen och älgförvaltningen och så vidare. Det har kommit ett antal beskrivningar om hur nya älgjaktssystemet har funkat nu då efter 10 år och så vidare. Och det spretar ju. Och det spretar ju fortfarande så att vissa tycker att vi borde skjuta mycket mer älg. Vissa tycker att man nästan borde avblåsa älgjakten. Så att älgen tror jag vi behöver ge lite fokus framöver.
Mm. Hemma hos oss jagar vi inte älg.
Nej.
Nu. Den här säsongen blev det ingenting alls.
Jag sköt en älg i söndags.
Ja, så du är en del av problemet.
Nej, vi har ganska bra med älg i våra områden fortsatt.
Det har alla som vill skjuta mer.
Mm.
Ända tills de har slut.
Ja, jag håller inte riktigt med. Jag tänker inte gå i försvarställning här, utan vi har ganska skapligt med älg.
Jag bara retas med dig. Nej, men så jag tycker det var intressant. Och sen så har det ju rört sig en del på vargfronten också. Där har det ju faktiskt...
Vissa vargar har ju slutat att röra sig också.
Det också, men jag tänker på EU-nivå. Så ja, har det ju rört sig en del på vargfronten, eller de stora rovdjuren överlag.
Ja.
Och det är till och med så att vi har fått in en KU-anmälan på landsbygdsministern med anledning av detta från Miljöpartiet.
Mm, jag såg det.
Men... då hade ju vi nu alltså anmälningsstopp fredagen den 26 januari för att ta in KU-anmälningar.
Just det.
Och anmälan var daterad den 26 januari och det var liksom inga ändringar gjorda i dokumentet från den 26 januari. Men den kom in till KU den 29, alltså måndagen efter.
Så den här kommer tas upp nästa år?
Den kommer tas upp nästa år, för mejlet gick liksom inte iväg då, är beskrivningen.
Just det.
Så att det är en anmälan som de hade hoppats på skulle komma nu rätt mitt i processen. men som kommer att bli ett år försenad ur deras perspektiv då.
Det blir ganska urvattnat.
Alltså, EU-processer har ju en förmåga att ta tid. Så de är inte helt, ja, jo, de gör ju det, va? Så det är ju inte omöjligt att det här fortfarande pågår när vi tar upp och granskar. Och det, anmälan går ut på att ministern borde ha förankrat det här i riksdagen. Det ställningstagande man har tagit. Men det är egentligen inte så tydligt ställningstagande än, för man är inte där i processen. Man är väldigt, väldigt tidigt i processen, och då finns det lite särskilda regler. Vi får komma tillbaka till det.
Ja, vi ska inte grotta i det och föregå KU:s arbete, men det handlar om i det här läget var väl att ge stöd åt ett brev ifrån Finland.
Någon not av något slag.
Exakt, en övrig fråga på det.
Stök i alla fall. Ja. Oaktat detta då i alla fall, så verkar det röra sig på EU-nivå. Och det är ju intressant ändå.
Ja, och jag menar, det är ju inget konstigt i det heller, för att vi har ju ganska stora majoriteter här i riksdagen för att det ska börja röra sig.
Ja, men också att det sprider sig i andra länder, för det är ju avgörande. Alltså, Sverige kan ju inte dra ett helt lass själv, utan du har ju även med, vi har ju med oss Finland, och det rör sig även i andra länder som upplever att vargfrågan är kanske någonting man behöver titta lite grann på, för att art- och habitatdirektivet stämmer liksom inte överens med verkligheten som det ser ut just nu.
Alltså vi brukar prata i om 17 till 19 000 vargar eller något liknande. Lägger vi på den ryska vargstammen, som vi egentligen inte vet, men det är säkert 30 000 vargar i Ryssland. Då är det ju inte en jättehotad art. Då ska den heller inte stå i art- och habitatdirektivet som hotad, utan förvaltningsbar.
Ja.
Och som vi har tjatat om det här i många år, och nu äntligen börjar det att röra på sig.
Ja.
Och det är, man må tycka att det är en petitess, men det är så otroligt stor skillnad för ett land om vargen står som hotad eller förvaltningsbar. Det är så otroligt stor skillnad.
Ja, för det har ju framförallt att göra med så här, vilka framgångar kan de här vargälskarna, vilka framgångar kan de ha i överklaganden och sånt? För överklaganden, det är ju en sak, men alltså, det finns ju då begränsningar för vad regeringen kan göra med beroende på vad som blir överklagat och vad som vinner i domstol. Och det har man ju märkt många gånger, att domstolarna har utifrån liksom regleringen som den ser ut behövt dra ner antalet eller kanske till och med säga nej till jakt. Sådär. Så det blir ju en förändring om man lyckas med detta. Och det är min bild av EU-processer är att det är väldigt sällan de sätts igång och sen så blir det ingenting. Utan när den väl har satts igång, då är de ganska svåra att stoppa. Och i det här fallet så är det någonting bra.
Men det kommer ta tid.
Det kommer ta tid.
Det här är ju alltså art- och habitatdirektivet som ska öppnas upp. Och det är väl Bernkonventionen kanske, om jag inte missminner mig.
Ingen aning.
Och så finns det en kommitté där, och så ska det där påbörjas. Först ska EU ta beslut om att de faktiskt vill öppna upp och titta, och sen ska den här kommittén börja titta på det. Så det kommer att ta lång tid.
Det kommer att ta lång tid. Och det kommer dessutom vara så att det kommer att liksom förhalas ifrån vissa krafter som inte vill att det här ska ske. Så. Och där blir ju, ska jag säga, diskussionerna... Det som brukar kunna ta tid, det är ju hanteringen i EU-parlamentet. Och där har vi ju snart slut på en mandatperiod. De håller ju på att riva av det som de redan har påbörjat. Så det kommer ju inte initieras särskilt mycket nya konkreta saker innan juni när du har EU-val. Efter det däremot, alltså nästa femårsperiod i EU, där tror jag snarare vi kommer kunna se att det händer någonting så.
Det blir otroligt viktigt att vi får en bra kommission.
En bra kommission, ett bra parlament och att vi har regeringar i medlemsländerna som drar i rätt riktning. Det är ju de tre komponenterna som behövs. Så det blir spännande att se.
Ja, verkligen. Det blir det verkligen. Det blir en process. Erik, har du jagat mycket i år? Eller jaktsäsongen som har gått?
Sådär va. En del. Jag har ju jagat en hel del egentligen, om man jämför med många andra Stockholmsjägare, om man uttrycker sig så. Jag har ju ändå två hundar och gått om mark och sådär, men
kul, har du köpt mark?
Nej, inte köpt mer. Har det lite grann, men framförallt så är jag med i arrenderande jaktlag. Men det har blivit en del i alla fall.
Ja.
Har fått några djur i backen till och med.
Ja, det är kul. Jag tänker mest på just det du sa, att du har ju hundar.
Ja, men de har fått komma ut en hel del ändå, givet förutsättningarna. Men det har ju varit tjänsteresor och det har ju varit familj och det har ju varit ja, jobb, allt möjligt som har kommit i vägen.
Erik är alltså en av de här som låter jobbet gå ut över jakten.
Ja, och familjelivet tillåts gå ut över jakten ibland.
Det tycker jag i och för sig är sunt.
Jo, men det går ändå ut över jakten. Nej, men alltså vi har ju som sagt ont om älg och det är ju en del av det hela. Men sen så har det ju också varit lite sådär si och så med rådjur. Jag har ju berättat tidigare om att vi försöker förvalta bockstammen lite bättre och försöker förvalta rådjurstammen lite bättre. Så. Och se till att försöka fodra nu när det har varit lite svårare vinter och så. Så jag har byggt lite foderstationer, var i Motala. Och köpte väldigt stora tunnor av en kille där.
I Östergötland har vi grejer.
Ja, verkligen sådana här 220 liters tunnor som man har fraktat saltgurka från Indien i. De luktade väldigt starkt av saltgurka när jag fick hem dem. Men det är väldigt smidigt, för alltså, då får du plats en hel del foder idag.
Ja.
Och då behöver man inte fylla på varje vecka, då kan man fylla på varannan eller var tredje beroende på hur mycket som går åt.
Kul. Vad fodrar du med?
Nu har det varit kornkross och lite sånt.
Gillar rådjuren det?
Ja, mycket. Det går väldigt fort från att man har ställt ut en sån där foderstation till att det är mycket spår i snön.
Mm.
Och det går åt.
Kul.
Det gör det.
Kul.
Så att det är bra. Hur går det för dig då?
Ja, men det går bra, men jag har också jagat lite för lite den här säsongen.
Men det har du å andra sidan sagt sen jag lärde känna dig.
Ja, och det betyder ju att man ju alltid jagar lite för lite.
Mm.
Men, nej, men det har väl varit bra så. Det har varit ju väldigt mycket vinter och kallt, så att det har ju såklart handlat mycket om stödutfodring och så vidare hemma. Men jag är ju väldigt rädd om mina bockar. Jag sköt för övrigt en riktigt fin bock i höstas under bockjakten.
Grattis!
Jag nådde väl nästan upp i 160 poäng, så det var en riktigt fin guldbock.
Tryggt.
Ja, vad kul.
Mm.
Tyckte att det var bra bockor överlag. Bockarna såg bra ut.
Mm.
Vi upplever att vi har en vildsvinstam som kanske börjar att växa lite igen efter många års nedgång.
Mm. Vi ser samma sak, fast ja. Jag tror att vi kanske har varit på en ännu lägre nivå.
Jag tror att det var ett väldigt bra ollonår har spelat stor roll. Vi såg nu under slutet att vi har sett väldigt mycket smågrisar. Vi hade någon jakt och det var fullt in i såtarna med smågrisar.
Och det har varit mycket ollon också. Alltså
verkligen.
På bockjakten så satt jag under en ek och slogs av det att jäsnarns var mycket ekollon, det som ligger.
Och det får ju effekt.
Ja.
Verkligen. Nej, men man kunde konstatera liksom, vi såg till och med någon som man mer känner som en brungris, ett hondjur. Men hon sprang med åtta liksom och dragnas benen. Åtta små.
Ja, då är man ute i god tid.
Ja, så att det har verkligen gjort skillnad med de här åldrarna. Så vi får väl se vad som händer med vildsvinstammen. Jag tycker väl att den gick ner till lite för låg nivå. Nu håller säkert många där emot mig, men jag tycker att det var ner på en lite för låg nivå.
Och nu när han har sagt det här så kommer vi behöva kontakta Säkerhetspolisen för personskydd. Så att John kan gå hem utan att bli nedslagen på stan utav varga bönder.
Ja.
Ja, nej, men jag förstår vad du menar. Ja. Det, hos oss har det nästan varit helt tomt periodvis. Nu börjar de komma tillbaka överhuvudtaget.
Ja.
Så. För jag tror att den här salmonellan har slagit stenhårt mot södra Stockholms län.
Ja, det tror jag med. Eller så har jag förstått det.
Mm.
Så att nej, nu blir det vår igen och man får väl ta nya tag och säga att nästa säsong, då ska jag jaga mycket.
Mm, men man brukar ju säga det.
Mm. Precis.
Och den här säsongen är ju för all del inte slut egentligen.
Nej, det är drevjaktssäsongen.
Ja, alltså så här, du kan ju inte släppa hund längre. Eller när vi spelar in det här så är det ju faktiskt den sista januari. Ja, så teoretiskt sett så skulle vi ju kunna släppa allt och bara ut i skogen nu.
Ja.
Men vi har ju möten inbokade resten av dagen.
Just det.
Dina bössor är väl i Östergötland.
Mm.
Du kan få låna min drilling.
Nej, jag har förstått att den skjuter snett.
Nej, det är inte den som skjuter snett.
Okay.
Det är jag som skjuter snett.
Ah.
Så det är ingen fel på bössan, jag lovar.
Okay.
Den för övrigt måste jag ju kolla. Nu när det här förbaskade blyförbudet har 30 kraft.
Mm.
För jag har, det är ju en sån här gammal Merkel gjord i Tyskland.
Är det Angela?
Nej, jag tror inte det är Angela. Men en Merkel i alla fall.
Ja.
Men den behöver nog kontrolleras vad jag kan skjuta i den överhuvudtaget, för den är ganska trång i bynningen. Mm. Det är, i värsta fall får jag väl borra upp den lite grann så att man kan skjuta lite hårdare hagel i den utan att den exploderar.
Ja.
Det vore ju tråkigt.
Det vore ju bra.
Alltså jag föredrar ju bössor som inte skjuter tillbaka, så att säga.
Mm. Det är rimligt.
Så det är lite trist. Jag, ja, tror att jag tror att vi är många som har lite äldre vapen som haft strul med det här blyförbudet.
Vet du vad, Erik? Jag tänkte, nu är det så länge sedan så man har inte riktigt koll på vad vi har pratat om, men jag vet ju saker som vi har pratat om, och det är just det här med vapen och så mycket. Vi talade ju om att riksdagen har riktat många tillkännagivanden förut under förra regeringen om vapenfrågor och så vidare. Nu är det ju faktiskt en vapenutredning igång.
Just det.
Med bland annat till exempel när man tittar på frågan om mängden vapen i vapenskåpet och sådär.
Mm.
Så att det rör sig lite där också. Jag har just nu ingen aning om hur det går i den här utredningen, och det vill nog inte de som sitter i utredningen föregripa heller om hur det går. Men vart efter den börjar bli klar så behöver vi väl kanske ändå diskutera igenom vad den har kommit fram till.
Ja, för det, alltså den första saken som handlar om implementeringen av vapendirektivet, den är ju liksom klar och in, och där blev det ju verkligen en minimimplementering så gott det liksom gick så. Det var ju till och med så att det är det var någonting där som var så det framstod som märkligt, men det var just för att det var en minimimplementering, alltså att du får ha stora magasin till automatvapen men inte halva automater, för halva automater var det enda EU hade reglerat. Men i Sverige ska vi ha minimal implementering, så då får du ha stora magasin till automatvapen. Det är inga problem. Apropå konstigheter så att säga, som blir, och det kan ju framstå som konstigt, men det är just det eftersträvan, att det ska vara minimimplementeringen.
Precis.
Men nästa steg blir ju mer spännande då, så att säga, vad vi kan göra med vapengarderoben och annat sånt.
Ja, men verkligen. Så den får vi följa här nu under våren. Jag vet inte om den skulle vara klar till sommaren eller?
Jag minns inte. Jag bara går och väntar och hoppas på att jag ska kunna köpa mer, för jag har plats i vapenskåpet, men jag har mina 6 vapen, så jag kan ju inte gärna köpa något till.
Du får tvinga din fru att ta jägarexamen.
Alltså du, det är inte långt ifrån.
Nej.
Jag har på min mobiltelefon en ljudfil där hon i ett svagt ögonblick lovar att göra detta. Hon har ju tagit teoriprovet.
Jaha.
Ja, det är sen gammalt.
Ja, men då så.
Så att det är egentligen bara skjutproven kvar. Och sen så, men då är det ju hennes vapen. Och då är det ju hon som ska jaga med dem.
Ja.
Tänker jag.
Du tänker så.
Så det där blir nog bra. Men jag har ju ett par vapen som hon faktiskt skulle kunna få.
Ja.
Så.
Så man kanske, och då gör du plats.
Då gör man ju plats.
Men jag har ingen aning om vad man pratar om, men i alla fall upp till 10 kunde det vara rimligt.
Ja, jag tycker mer. Alltså 12.
Ja.
Det är helt många vapenskåp som du får plats 12.
Ja, men vi kontrollerar ju sen då.
Ja, exakt. Och du har ju fortfarande bara 2 händer, så du kan ju inte skjuta med mer än ett, max 2 vapen i stöten.
Nej.
Skjuter du med 2 så blir det ju lite vilda västern, men ja.
Precis.
Och jag förstår ju att det finns en begrepp. Man vill ju inte öppna upp för att man ska kunna liksom beväpna en privat milis på det här sättet. Jag fattar det.
Nej.
Men det är ju egentligen inte den här vägen vi stoppar det, utan det är ju andra regelverk, som till exempel olovlig kårverksamhet och den sortens lagar som ska stoppa den avarten.
Ja.
Så.
Precis.
Och det är fortfarande väldigt stökigt för den organiserade brottsligheten att bli först jägare och sen yrkeskriminella.
Så är det.
Jag tycker att det är en omväg att gå.
Men hade det varit bra för statistiken med väldigt många nya jägarexamen och sådär?
Ja, nu slog det lock för öronen här, John. Jag hörde inte vad du sa. Det kanske var lika bra. Nej, men skämt åsido, ja. det är mycket som det är mycket som måste rättas till.
Ja, men så är det. Och det är ju inte kopplat, som sagt, till jägarna och jägarnas vapen. Och det har vi sagt många gånger förut också, men man kan gott understryka det.
Ja. Hur var det med de där 5-årslicenserna? Togs de bort nu, första vändan, eller är de ute på utredning nu?
Ja, nu ställde du mig mot väggen här, för det har varit sånt åkande fram och tillbaka med...
Ja, men femårslicenserna är den utredning som kommer, tror jag, tillsammans med vapengarderoben.
Ja, jag tror att det är med det.
Ja, precis. Ja. Precis, det är lite annat sånt där. Ja. För det har inte med vapendirektivet att göra. Nej.
Nej, utan det är en av alla de här andra frågorna som hade funnits tillkännagivande kring.
Just det, ja. Just det. Ja, just det, då kommer den senare. Ja, ja. Vi får hålla tummarna att det där blir bra.
Ja, nej, men det kommer säkert röra sig en del under våren. Och annat som håller på att röra sig, så är det ju, som vi också har pratat om innan, så är det ju den här renmarkskommittén.
Ja, just det, där du sitter, stackars människa.
Ja, det ska ju ut på remiss nu, det är delbetänkandet. Vi väntar på att det ska gå ut på remiss.
Ja.
Det var ett helt galet delbetänkande som vi har reserverat oss emot, ja, tillsammans med Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna.
Jag läste er reservation där, jag tyckte den var bra.
Ja, den är bra.
Ni verkligen sätter fingret på vad som är problemet med liksom hela upplägget med renmarkskommittén, att så här, man kan inte tillsätta en kommitté som ska liksom utgå ifrån det juridiska läget så som det är. Det är inte en politisk ambition, utan vi måste ju tillsätta en kommitté så här, hur vill vi ha det,
ja,
och vilka lagändringar kan eventuellt behöva göras för att nå fram, till exempel när det gäller då fjälljakten,
ja,
och en rad andra saker, med respekt för urfolkens rättigheter och allt vad det här, men som direktiven såg ut, så var det var ju inrutade i en omöjlig situation.
Ja, visst.
Och nu blir jag lite teoretisk, lite så här KU-teoretisk igen, men när jag träffar domare i Högsta domstolen och sånt där, så det återkommande och tilltagande budskapet är att politiken måste börja på att ta ett större ansvar för saker.
Mm.
Bland annat såna här grejer. För det som händer annars är att om politiken inte går in och fattar beslut, så blir det en juridisk prövning i saker som, ja, borde vara en politisk prövning.
Exakt.
Och det vill ju inte juristerna heller egentligen.
Nej, det är klart.
Utan de hamnar ju i jättesvåra situationer där de liksom har stora oklarheter i lagstiftning. Så här, okej, hur ska vi hantera det här? Ja, vi får göra efter bästa förmåga utifrån den lagstiftning som finns. Och så blir det alla blir arga. Ingen är nöjd. Och politiken har liksom duckat det här. Och det här, alltså när Sosan har tillsatt den här, så är det ett sånt exempel, ja, på det.
Jättetydligt. Så här,
vi duckar jättehårt nu, för vi vågar inte säga att politiken ska ta någon riktig ställning i den här frågan, utan nu ska vi bara, utifrån vad Högsta domstolen har sagt, så ska vi se vad blir det för konsekvenser då?
Ja, vi ska anpassa lagstiftningen efter vad Högsta domstolen sa.
Och det är ju inte riktigt så politik borde funka.
Nej. Och tyckte man att det nu skulle funka så, ja, men då kunde det varit en enmansutredning som gjorde det och sen inget mer. Här har vi tillsatt en parlamentarisk kommitté för att titta på hur vi vill att det faktiskt ska vara.
Ja, men vad ska det med riksdagen till då?
Nej,
alltså, så här, om det är nu domstolarna som ska ta någon för riksdagen hur vi ska ändra lagstiftningen, vilket inte ens domstolarna vill, då är frågan vad har man liksom demokratin till?
Mm.
Det blir ju väldigt så här, abdikera från sin uppgift.
Precis. Och det här kommer vi fan in och återkomma till också, tror jag, Erik. Nu ska det som sagt vara ut på remiss här.
Ja.
Och det har ju kommit intressant kring Talma sameby, som har gjort precis samma stämning mot staten som Girjas har gjort. Och där har ju JK kommit fram till helt andra saker med ny historiebeskrivning. Och den går ju inte alls i rim med den historiebeskrivningen som har lagts fram i Renmarkskommitténs diverse PM. Så att det här är inte något som kommer att lugna sig. Det kommer att fortsätta vara hela havet stormar. Mm. Det är jag helt säker på.
JK, det är alltså justitiekanslern,
ja,
som är i princip regeringens advokat, kan man väl säga.
Precis.
Eller statens, ja, juridiska ombud på något vis.
Precis.
Nej, men det här blir spännande, tror jag.
Mm.
Och jag tror att vi får, som du säger, får själv återkomma till detta. Sen en annan sån här sak som jag har funderat över. Alltså det är så här små ändringar som sker hela tiden. Jag såg i Svensk Jakt, nu var det ett tag sedan, men att det var massor med så här små ändringar för där skyddsjägare med kommunala uppdrag kunde få gå ner en klass i vapenklass. Alltså om du ska skjuta vildsvin till exempel, så om du är skyddsjägare med kommunens uppdrag, så räcker det med att du gör det med ett klass 2-vapen.
Ja, det här har gått mig förbi.
Ja, nej, men jag såg det och tänkte, ja, alltså jag är ju samma jaktlag som flera av dem som sköter alltså den kommunala skyddsjakten i min kommun, för kommunen har så att säga upphandlat det till jaktlaget, och alltså de ska ju alltså in i tättbebyggt område i små skogsdungar bland villorna och avliva liksom, eller jaga djur. Och då är det klart att ju större muskedunder du kommer farandes med, desto större är ju säkerhetsrisken och större säkerhetsmarginal måste du ta och allt vad det är för någonting för att kunna utföra uppgiften på ett säkert sätt. För vi ska ju undvika skador på människor och egendom och friska djur och sådär. Så det där är ju en jätteintressant tanke, men det ställer ju en del etiska frågetecken.
Ja, men det gör det ju. Det kräver ju, alltså det är klart att ett vildsvin kan dö av en klass 2. Mm. Men det ställer ju mer krav på den som släpper iväg
skottet.
Så är det.
Ja, och du kan inte bara slänga iväg det skottet, utan det måste ju sitta där det ska.
Ja.
Så att inte det blir jättestökigt. Och jag tänker samma sak. Jag uppfattar det som en generell regel, och det innebär ju då att rådjur ska kunna skjutas med klass 3, alltså inte expanderande kula, vilket ju känns väldigt konstigt. Nu skulle nog jag kanske ändå använda en expanderande kula, men kanske inte, om man ska använda den möjligheten, kanske gå ner lite grann i laddning och att, alltså, att kulan expanderar kanske väldigt mycket till och med, men att du inte behöver ha så mycket krut bakom kulan snarare för att öka säkerheten, men ändå vara säker på att du får ett avsedd effekt så att säga i djuret, och försöka jobba så, för man vill ju inte skjuta helmantlat heller i det läget. Ja.
Ja, nej, men Erik, jag tror att vi ska faktiskt börja gå in för landning.
Det ska vi göra.
Och jag tänker så här, att du sa det i början här, att vi har ju ett EU-val som kommer här för att vi ska byta kommission och så vidare. Mm. Om vi skulle ägna oss nästa avsnitt om frågor som skulle kunna tänkas komma upp i EU-valrörelsen och så vidare, kopplat lite till det.
Ja, EU-frågor och jakt.
Precis.
Och det kanske finns något pikt förslag från någon där ute på vem vi skulle kunna ta hit för att prata om det. Annars ska vi säkert räkna ut någonting själva. Men om det finns någon som ni skulle vilja lyssna på och prata om EU-frågor nu när de är så att säga på tapeten. Både på grund av EU-valet, men också för att art- och habitatdirektivet ändå börjar på att nystas i på ett annat sätt. Och alla skogsfrågor som ju såklart påverkar jakt och skogsägare.
Sälen. Sälprodukter.
Ja, just det. Det finns mycket kring det där.
Ja.
Men då kan ni ju höra av er och mejla till erik.ottosson@riksdagen.se om ni har några kloka förslag på vem vi skulle kunna prata med. Och vi ska väl försöka, ja, vi har ju lovat det här förut och misslyckats med det. Men vi ska verkligen försöka nu och få lite tryck i inspelningarna här så vi kan släppa fler avsnitt.
Verkligen.
Det är kanske mycket att lova, för det, både du och jag har ju upp till öronen med grejer. Men
vi har ju kul när vi ses.
Ja, vi har ju det. Och det är oftast så här vi ses, vilket innebär att vi har setts alldeles för lite sedan juni 2023. Och nu är det ju slutet januari 2024, så att vi får försöka dra i det här.
Ja, men det gör vi.
Mm. Du, Johnny Boy.
Johnny Boy också.
Ja, men man försöker hitta på något.
Var kom den ifrån?
Jag vet inte.
Nej.
Men det är ju kul när det smäller.
Ja, men det är
det. Det brukar du säga.
Absolut.
Tack för idag.
Ha det bra, Erik.
Hej på dig.
Hej.